I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna ska ni alla vara till, jag tror att det blir Usual Suspects julavsnitt. Och vi kan väl lägga in fastan och påsken och kanske midsommaravsnitt också om vi har uttur. Hej Mattias!
Hej!
Vad kul att se dig igen.
Ja, detsamma. Det är inte så ofta man ser människor så här det här året.
Nej, det är jättekonstigt att träffa människor. Men det är lite spännande.
Ja, det var lite sådär. Och då ska vi kanske bekänna, vi sitter på respektabelt avstånd och jag är dessutom hemma hos någon som inte smittar.
Just det. Nej, men jag har ju påvisade antikroppar nu så att vi skulle ju till och med kunna kramas.
generat skratt. Liksom. Jag undrar hur man kommer att börja med
hur man
det
nu
igen.
Kramas
ja,
igen.
Ja.
Jag har helt glömt det. Men det, vi kan väl lite så här sammanfatta året och det blev säkert fokus på pandemin. Sen så tänkte jag genera dig Mattias genom att göra det här lite till ett Mattias Svensson special. Prata lite om dig och din bok och din framtida karriär och så.
Ja, nu stängde hälften av.
Men sen, om ni stannar kvar till slutet så ska ni få några riktiga bra julklappstips.
Och en älg med två huvuden.
Ja, det där är ett Jan Berlin intern skämt som gick alla över de två huvudena. Men om vi börjar med året som har gått. Ja, men då kan vi ju börja med pandemin. För det är ju den som har dominerat det mesta. Och till slut fick ju jag det själv också. Vi var ju tidigt ute, Frida och jag. Vi kom ju tillbaka från Österrike precis när det var... När det inte ens var inne på något sätt med pandemin. Och fick ett tidigt samtal om att vi skulle gå i karantän därför att någon hade suttit bredvid oss på flyget som var illa däran. Men då fick vi det inte. Men den här gången fick vi det. På allvar. Och pågick ett par veckor och då ställde vi bland annat in Usual Suspect som vi skulle haft då.
Ja. Hur var det liksom? Det var smaken.
Det första jag märkte var att, jag tror det var en fredagkväll och vi satt här och skulle titta på The Crown eller något sånt där och slog upp ett glas Chardonnay och det smakade bara surt. Och då tänkte jag, men det är något fel på den här flaskan, vad konstigt. Och sen så var det fel på den andra flaskan också och då hade luktsmak försvunnit. Eller ja, lukten. Det är ju smaken.
Det är ett fruktansvärt sätt att upptäcka det på.
Ja, och sen så kom resten. Och sen då kom jag på. Jag är ju så här motsatt till hypokondriker. Ja. Så att jag tror ju aldrig att jag är sjuk. Men då kom jag på att jag nog hade hostat och var lite varm också. Så tog jag tempen och då hade jag 39 grader i 2 dagar. Så det var en ganska intensiv period för mig. För många är det ju tvärtom väldigt lång period av så här lite förhöjd temperatur och grejer. För mig slog det till ganska snabbt. Jag fick ytterligare något bakslag så att det höll på ett litet tag där. Men det som har dominerat och det som fortfarande är kvar, det är väl egentligen... Ja, det är två saker. Jag får fortfarande så här långt efter lock för öronen i tid och otid. Och det andra är att smaken är... Det går lite fram och tillbaka. Det är lite nedsatt. Och framförallt så smakar champagne järn.
Nej. Och nu är det inte långt kvar till nyår.
Nej, och det där säger de inget om.
Nej.
Det där lång covid. Att champagnen smakar ingen bra.
Ja, jag menar, respirator är väl en sak. Men det här.
Men på sätt och vis så känns det ju skönt att bli av med det.
Ja, då behöver du inte vaccin heller, eller?
Nej. Å andra sidan så tar ju antikropparna slut någon gång. Mm. Liksom antikropparna efter ett vaccin tar slut någon gång. Så att man får väl ha den under någon slags uppsikt. Men nu finns det ett fönster här under ett par veckor då man säkert kan krama mig. Sen tar det slut.
Mm. Jag har ju lite grann undrat det där när om det kommer någon sån där... Alltså, om det kommer en segregering mellan de som är säkra och inte. Och om man börjar särbehandla dem för att gå tillbaka. Det skapar ju rätt udda incitament. Jag läste om det, det var tydligen en skröna, men det kom ju några rykten om liksom, gymnasieelever som går sista årskursen som träffas för att smitta varandra. Så de ska ha antikroppar när de går ut och tar studenten.
Just det. Det var ju en dåligt efterforskad skröna. De hade inte kollat källan innan det spreds överallt. Och det var någon pratade om tänk om någon gör så.
Ja.
På ett ungefär. Men
vi kan ju alla sympatisera med tanken. Ja, även om det är ingen rekommendation. Men jag förstår verkligen känslan.
Mm, verkligen.
Och jag är ju uppvuxen med på 70-talet. Så var det ju så. Oj, någon har mässlingen. Kom över. Mm. För man skulle ju ha alla barnsjukdomar då.
Mm.
Gärna så tidigt som möjligt, för fick man någon senare så var det ju röv.
Problemet med covid är ju att det är så otroligt oförutsägbart och, men en av de saker vi vet är att tydligen en större dos av viruset skapar en värre sjukdom genomsnittligen. Så att om man har ett riktigt smittparty där man går in för att bli smittad, så är det stor risk att
då gör man det rejält. Ja, det är bra att veta.
Så don't try that at home. Och vem vet, smaken för champagne kanske aldrig återkommer.
Ja, dystrare framtidsutsikter än så är svåra.
Men du har klarat dig.
Ja, det tror jag. Jag har ju inte testat mig. Och jag är ju lite hypokondriskt lagd. Så från februari till sommaren i alla fall, så varenda lördag så tyckte jag att jag hade symptom. Sen lärde jag mig efter ett tag att nu är det lördag igen. Jag vet inte varför, men det var någonting så här. Men det var ju liksom inget allvar. Jag behöver ju bara gå utanför dörren när det är kallt ute. Mm. Så blir mina luftrör liksom så där. Ja, nu hostar jag. Ja.
Men om man ska sammanfatta året i stort, världen, geopolitik, ekonomi och politik, då står ju detta i centrum. Det börjar med en smitta som kommunistregimen i Kina försöker dölja. Och det slutar med att den kapitalistiska fria världen tar fram vaccin och räddar alla. Och jag tycker ju, om man ska sammanfatta allting i hur det har svängt politiskt och berättelsen om det hela, så är det väl egentligen att alla under en kort period sa alla att det här kommer bli dödsstöten för nyliberalism och för globalisering. För nu vill verkligen ingen ha det. Och jag kommer ihåg specifikt, eftersom det var personligt, att Po Tidholm satt i spanarna och sa där tidigt att nu med den här smittan tidigt under året, så tror ju ingen på globalisering längre, utom möjligen Johan Norberg till så här fniss och garv. Och sen så slutar det med att det är då turkiska invandrare och barn till invandrare från Turkiet i Tyskland som använder den allmänt bespottade biotekniken och samarbetar med amerikanska multinationella kapitalister. Och Moderna, startat av barn till armenier som är uppvuxen i Libanon, som flyttar till Nordamerika och startar ett stort läkemedelsbolag.
Och som dömdes ut förra året, för deras uppslag var ju det här mRNA.
Just det.
Tekniken och använda den i mediciner, och det såg som liksom ett oerhört riskabelt hugskott.
Så sammanfattningen är ju att de sa att covid-19 skulle döda nyliberalism och globalisering. Det blev nyliberalism och globalisering som dödade covid-19.
Ja, vi är inte där än, men det ser ju ändå lite lovande ut. Mm. Det är en massa såna här just små upptäckter. Jag skrev ju om det, någon som har upptäckt att nej, men man kan tillverka såna här E95-masker som då liksom filtrerar på ett väldigt avancerat sätt genom att använda samma maskiner som man har till sockervadd, och så gör man det av liksom gamla plastpåsar och plastflaskor och så när man smält ner. Så den processen har han liksom skrivit om och hoppas liksom att någon tar upp, för han är liksom uppfinnare och inte entreprenör tyvärr.
Så det visar sig att det är plast, sockervadd och muslimska invandrare som räddar världen.
Ja, ja, men det är ju det med, jag har ju läst Matt Ridleys, den här boken om innovationer, och han har ju liksom väldigt...
Väldigt bra bok.
Ja, och han har ju just de här poängen att det är ofta liksom det oväntade. Mm. Vi kan ju inte sitta och säga direkt att det här såg vi ju komma. För vi är ju också överraskade av det här. Vi är glatt överraskade till skillnad från kanske Po Tidholm och andra. Som jag tror förvisso äter upp det med glatt humör. Eller bara som kungen vänder blad och går vidare till nya domedagsprofetior om varför nyliberalismen är död. Men det är ju just det här oväntade, och att liksom, innovationer sällan kommer av att man kommenderar fram någonting, utan att det är liksom det som är lite vid sidan som plötsligt överraskar och visar sig fungera.
Precis, utrymme för överraskningar som Hayek talade om, det är det som vi ska skapa, och det är svårt att sälja in på en t-shirt. Att om vi bara öppnar för liksom sockervadd och annat, så kommer något hända.
Ja, 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 men det är ju verkligen det liksom. Om någon bara hade sagt att nej, men liksom några skumma typer i ett i perifera upplägg kommer att lösa det här, och vi kommer att använda udda metoder, och Asien där det sprider sig först liksom, de kommer att producera så mycket av skyddsutrustning att det blir inget problem. För det var ju också alla som, ja, så här ser det ut nu, det här är en verklighet man borde ha räknat med, att länder liksom konfiskerar sig till, och det var på något sätt realpolitik och sådär. Det fanns ju liksom inte ett smul realism i det agerandet. Utöver att man släppte det hade det ju aldrig varit ett sätt att förse sig och fylla på i sina förråd, utan det var ju handel som löste det.
Men så är det ju varje gång på något vis. Det är realpolitikerna, de stänger gränserna, och så fort det är en livsmedelskris och det höjer priserna på livsmedel överallt och alla får brist plötsligt, och ingen får sålt varorna till det hela. Så att det jag tycker, det finns två poänger som jag skulle vilja göra här i det här sammanhanget. Det ena är, vad säger det här om utrymmet för nya konstiga innovationer som också, där det också finns risker för biverkningar och så här. Och här kan man ju relatera tillbaka till Matt Ridleys bok, som ju tar upp detta med problemet med att det tar sån tid i tillståndsprocesser. Nu har det ju för en gångs skull inte tagit så våldsamt mycket tid, därför att alla har varit övertygade om att här har vi ett enormt globalt problem som dödar tiotusentals människor varje dag. Så skynda på. Och det är ju faktiskt en av de bra sakerna som Trump har gjort, att liksom sparka FDA i röven och säga att ni kanske inte ska ta så långa helger, utan ni får sätta er ner och börja kolla upp de här resultaten omedelbart. Men ändå så tar det ju tid. Tittar man på Modernas vaccin, så just på grund av den här mRNA-tekniken, som ju är helt, eller relativt ny och tidigare ganska oprövad, men så kan man ju tweaka gamla lösningar väldigt snabbt till nya. Och uppenbarligen så fixade de det här på ungefär 4-5 dagar efter att de fick läsningen av arvsmassan i viruset från Kina. Det tog dem en helg att ta fram vaccinet, vilket innebär att innan någon hade dött av det i Sverige eller USA, så fanns vaccinet. Och det väcker ju lite frågor ändå om det här. Vad är det de här tillståndsprocesserna bidrar med? Det är klart man ska kämpa och se till att det inte finns risker för biverkningar och liknande. Men när tiotusentals människor dör varje dag, och vi hade vaccinet under hela den perioden dessförinnan. Och trots att vi nu har gjort det snabbare än någonsin med tillståndsprocessen. Det säger någonting om hur segt det är till vardags och hur många människor som får lida för det.
Plus att man har ju då vad jag har förstått, ansvarsbefriat företagen från alla bi- och efterverkningar, vilket man inte brukar göra. Utan i vanliga fall så ansvarar du för precis allting som händer. Och någon måste ju vara ansvarig. Liksom. Utan det, när, och det finns väl en rimlighet i att när staten kommenderar alla att ta det, så måste staten ta det ansvaret, så att det inte blir den här narkolepsi-situationen igen, när det liksom för några har fruktansvärda biverkningar och man inte ens med självklarhet får kompensation för det.
Där finns det ju två områden där jag tycker att staten kan ha en roll i sådana här sammanhang. Och den ena är att man tar över ansvaret för det i sådana här sammanhang. Om man, nu har vi ju inte obligatorium i Sverige, men någon slags psykologiskt moratorium som man försöker pressa fram. Se till att alla ska fixa det. Att staten tar över det ansvaret tycker jag kan vara okej. Det andra är här att man köper in vaccinet i stor skala. Jag tror ju inte mycket på forskningsbidrag, design av typen warp speed, att man ska gå in i processen och hjälpa till att producera och liknande. Men jag tror på belöningar. Jag tror på att säga att vi har ingen aning om hur man skapar ett vaccin eller hur man tar fram ett vaccin mot malaria. Men om någon fixar det så får ni 10 miljarder. Det är toppen, för att då har man fortfarande hela friheten i sökprocessen. De som tror att de har störst chans att fixa det, de lägger ner sina egna pengar på att söka just den vägen framåt. Misslyckas de så får de ingenting. Lyckas de så får de en hyfsad slant. Och det kan funka.
Jo, det har man ju gjort på en del. Men ibland är det ju investeringsprocessen som är den dyra delen. Men det är ju inte... Här är det ju mer test.
En annan poäng som jag tycker är viktig, eftersom jag med en dåres envishet försvarar uppfattningen att världen är inte så himla skruttig som de flesta tror. Jag har sett så många sammanfattningar redan av att 2020 var det värsta året någonsin i mänsklighetens historia. Och jag förstår att det är en poetisk överdrift förstås, och vi känner alla att det har varit ett väldigt tufft år, så att jag kan ju köpa det. Men om någon ens är i närheten av att känna något liknande, så jag menar, titta på de värsta konsekvenserna av pandemin. Är trots allt inte sjukdomen och döden, hur fruktansvärd det är. Utan det är ju att världen stänger ner, delvis på grund av politiska beslut, delvis för att vi av naturliga skäl håller oss borta från varandra. Och som Världsbanken och andra har räknat ut tidigare, så där kommer de största konsekvenserna i alla pandemier. Att vi håller oss borta från kommunikation, resor, produktion, och då får det väldigt stora konsekvenser. Kanske 100 miljoner extra har drabbats av fattigdom i år på grund av detta. Åtminstone kortsiktigt. Möjligen enligt Johns Hopkins-studie så kan så många som 900 000 barn dö världen över på grund av fattigdom, hunger som pandemin har fört med sig. Men det här måste alla komma ihåg när vi förhoppningsvis talar om sådana här siffror i framtiden. Sätt det i perspektiv. Om ni tror att det här var det värsta året någonsin, vad betyder det? Jag tittade på de här prognoserna. Även om det blir 100 miljoner extra fattiga i världen, så betyder det att vi hoppar tillbaka till 2017 års fattigdomsnivå. Världen över.
Ja, jag hade väl gissat på 2007 eller något sånt där. I alla fall.
Nej, tre år har vi förlorat av fattigdomsminskning. Men eftersom den har varit så otroligt enorm, med mer än 100 000 om dagen som lyfts ur extrem fattigdom, så är det 2017 vi är tillbaka till. Och vi kommer snabbt vara tillbaka på 2019, och snart kommer det vara det bästa året någonsin. Och när det gäller barn som dör, det är den mest fruktansvärda konsekvens man kan föreställa sig. Jag tror att 900 000 är en överdrift, därför att det ser ut som att ekonomierna kommer tillbaka snabbare än de flesta sådana här scenarier räknade med. Men även om, säg, 1 miljon barn skulle dö på grund av pandemin, dess biverkningar framförallt, fattigdomen och hungern, så betyder det ändå att i år så kommer 3,5 miljoner färre barn har dött än år 2000.
Mm.
Som var det år som vi hade den lägsta andelen barnadödlighet i mänsklighetens historia. Så det här var inte det sämsta året någonsin. Det var möjligen det tredje bästa året någonsin. Och vi är besvikna därför att det inte blev det allra bästa.
Ja, det är ett härligt perspektiv. Och det är också... Det har ju varit en del tur i oturen där, apropå det här. Det har ju varit ett år av bra skördar för en gångs skull. Maten har inte minskat i omsättning när mycket annat har minskat. Den har dels kunnat transporteras fortfarande och dels kunnat produceras. Hade kunnat vara ännu mer, jag läste precis återigen Australien, precis som förra gången var ju mitt exempel, att de fick ett smittoutbrott för att väktarna som skulle vakta att folk var inlåsta såg till att underhålla ensamma med tjänster, och sen spred vakterna viruset.
En så kallad Mises-effekt.
Ja, och nu har de en annan sån där, därför att...
Alltså inte döpt efter Mises personliga beteende, utan utifrån hans analys av
oförutsedda
konsekvenser.
Ja. Då är det ju liksom att då har de äntligen rekordskörd där efter liksom somrar av torka och sånt där. Men då har de inte folk som kan ta in de här skördarna därför att rörligheten är avskaffad. Så liksom isolering och nationell självtillräcklighet fortsätter att leverera. Liksom.
Ja... Det bästa och det värsta. Är det något mer du skulle vilja säga om vi sammanfattar året? Eller ska vi lägga 2020 till handlingarna redan?
Ja, på makronivå är det väl inte mycket mer att orda om. Det har ju hängt över oss. Det är väl möjligen den här... Alltså, nej.
Alltså, en bit, alltså den politiska... konsekvensen av detta är ju ändå att vi har fått en svängning åt det auktoritära hållet i fler länder. Dels många som har passat på i skuggan av pandemin, som Kina krossar Hongkong och Uganda krossar sin opposition och liknande. Men också att staten har tagit sig ny makt på väldigt många ställen. Det var Freedom House analys givet handen att ungefär 80 länder har minskat sina liberala fri- och rättigheter under pandemin. Ett enda land har ökat det. Det var Malawi. Ja. Så det är Malawi gold sculpture.
Ja, men det är ändå... För det finns ju också, jag menar, det har ju lett till folkliga motreaktioner som i Vitryssland och sådär. Mm. Liksom, enormt imponerad, och även liksom i Hongkong, hur folk har ändå trotsat förtrycket.
Mm.
Och jag läste just och blev så där, apropå att saker inte är så dåliga som de är. Amerika för allt, vi pratar om Trump och så där. Så är det ju ändå rörande att se hur USA då beslutar om att nej, men Hongkongbor ska kunna komma hit. Därför att vi vill liksom markera det här. Och det visar överlägsenheten i vårt samhällssystem över det auktoritära. Att Amerika står ändå för något annat. Och det betyder bland annat friheten att komma hit och leva i ett fritt land. Välkomna. Och vi har ju glömt bort att det här är ett sätt inte bara att vara god för sin egen skull, utan att faktiskt göra skillnad i världen. Det är därför delvis vi har asylsystem.
Mm.
Att människor ska kunna få en fristad, att de dissidenter som vågar säga ifrån och göra motstånd mot förtryckande regimer ska kunna få en fristad någon annanstans, därför att då vågar fler höja rösten, och då blir det blir också mer uthärdligt att kämpa på. Och att påminnas om det mitt i allt det här var ju både en påminnelse om att det här är ett sätt att påverka inte bara oss utan också världen, som vi frivilligt är på väg att frånhända oss på ett sätt som förvisso åtgärdar en del problem, men också riskerar att kasta ut barnet med badvattnet när man stänger igen alltihop och bara ser liksom att så få som möjligt är mål och medel och allting. Och det andra att se att USA kan styras av liksom korrupta fåntrattar, men det kommer fortfarande alltid att vara Amerika, och det är någonting förbannat vackert.
Ja, känns nästan som på Ronald Reagans tid. Och vem vill inte ha 5 miljoner Hongkongbor i närheten? Som...
Ja, alltså det, jag har svårt att tänka mig att det skulle ställa till med speciellt stora problem, tvärtom.
De tar våra jobb.
Ja, jo, det kommer de definitivt att göra, och skapa en massa nya.
Ja, detta om 2020. Men om vi nu rör oss från mörker mot ljuset, från covid-19 till Mattias Svensson. Grattis till nya jobbet!
Tack så mycket.
Vad roligt.
Ja.
För de som inte vet det, så ska Mattias börja på Svenska Dagbladets ledarsida.
Mm, 1 februari så går jag dit med allt mitt skrivande.
Allt?
Ja, i stort sett allt. Nästan. Jag kommer att fortsätta skriva böcker. Det är svårt att hålla sig ifrån. Men det var en plötslig fråga från Tobe som var liksom för spännande för att tacka nej till. Jag har ju verkligen älskat min frilanstillvaro, framförallt som... Sen den har varit i år och förra året med... Det har varit allting gott och alldeles för mycket. Jag har kunnat skriva kulturtexter för både Aftonbladet och Opulens. Jag har kunnat skriva krönikor i Korren och i BLT och på andra ställen. Och jag har kunnat bara på halvtid på DN och... skriva för Smedjan och då liksom så här, kan inte du specialisera dig på att läsa nördiga böcker om nationalekonomi och annat som behöver sägas.
I thought you'd never ask.
Ja, så jag har ju liksom läst nästan 60 fackböcker i år, bara det. Jag roade mig med att skriva ner dem. Det har varit oerhört kul uppdrag allihop. Och Tobes erbjudande var väl i princip, ja men gör allt det för oss. Och det är ju svårt att tacka nej till.
Fantastiskt roligt. Och det betyder alltså att vi ska alla skaffa nu en prenumeration på Svenska Dagbladet som börjar den 1 februari. Var det så?
Ja, jo, det kan vara läge.
Man vill inte råka börja för tidigt.
Det finns ju bra skribenter där som ja, det är.
Onekligen, visst gör det. Det var ju, det möttes ju det här beskedet med stående ovationer på sociala medier. Det var ett väldigt halabaloo på Twitter och andra ställen. Alla såg det här som, nu 2020 slutar lyckligt och det här kommer rädda oss.
Ja, det blev jag väldigt överraskad för jag har ju aldrig... Det har aldrig väckt något uppmärksamhet när jag gjort någonting tidigare. sådär, om jag har börjat... jobba någon annanstans så har det liksom mötts av 10 pliktskyldiga likes och en arg insändare av Bengt-Olof Dike. Och jag ser ju lite grann framför mig sådär liksom, way, nytt jobb! Sådär liksom 500 likes. Och sen i februari kommer jag sitta där, way, min första text! Sådär, 3 likes och 10 sura kommentarer. Men så är det ju, det var konstigt och lite, jag blev mycket rörd av att det blev så mycket och så välvilligt.
Ja, verkligen. Och jag tolkar ju det här på 2 olika sätt, eller jag tror att det finns 2 förklaringar utifrån min horisont. Jag är nyfiken på hur du ser det. Det ena är att... du är så bra. Du skriver så väl och du förklarar svåra saker på ett begripligt sätt och du gör det med en väldig portion humor. Med referenser till populärkultur hela vägen till Rederiet och annat. Men det är så himla... Du är så läsvärd och folk gillar dig. Och från olika håll, även om de inte håller med i sak, så är du väldigt...
Ja, ibland tror jag att jag bara är omtyckt bland folk som inte håller med mig. Det är ju liksom en dubbel... det är ju en respekt som gör att... Och jag tycker om det. Och det är en sak jag tycker om med att skriva i traditionella massmedier. För där får jag just en möjlighet att inte bara predika för de som håller med mig, alla tre, utan också att vända mig till folk med argument som de kanske håller med om i just den här frågan, eller, eller i alla fall finner värda att diskutera. Och jag tycker om sånt, plus liksom att massmedier också ger en möjligheten att gå folk på nerverna som inte håller med en. Och en frihet, alltså jag har absolut inget emot crowdfunding och den typen av komplement, därför att jag tycker de skapar väldigt viktiga komplement. Jag håller inte med om alla dem, men det är ju en del av det sköna i det, att liksom, då kan andra röster ta vid som jag inte gillar. Det är ju en del av det fria samhället. Men jag skulle tycka att det var jobbigt där, för att då skulle jag behöva anpassa mig i ämnesval och annat. Och jag tycker att man märker det lite grann på de som väljer den modellen, att de vågar inte riktigt gå emot de här kärntrupperna som stöder. Jag förstår det, men det blir också liksom lite stympa. Jag tycker det är det roligaste. Om jag har ångest för miljöfrågor, så känner jag att då måste jag skriva om det och störa liksom de få som faktiskt höll med mig, därför när jag stör mig själv och utmanar mig själv. Sånt tycker jag är roligt, och massmedier är ett bra sätt att kunna föra det samtalet.
Och gör man det i det korta loppet, så är det klart, då kommer man ju få arga reaktioner och pannor i väck och kritik. Men gör man det under längre tid, så är det klart att då får man ju ökad respekt och kärlek, som jag tyckte öste mot dig. På det sätt som man är van vid när man dör, höll jag på att säga. Att folk säger så här: jo, men nu ska jag sammanfatta liksom hur fin den här människan var. Allt det där som jag aldrig sa då. Därför att i varje givet ögonblick så tänker man på den senaste saken han gjorde. Och där tycker jag nog, nej, det där håller jag inte med om. Och där hade han fel i någonting. Men vid begravningen, eller när Mattias får jobb på Svenskans ledarsida, så sammanfattas det. Jag tyckte det var väldigt fint att du fick den kärleken innan du dog.
Ja, jo, men eller hur liksom. Det, istället för att ta livet av er, så byt jobb. Nej, det var väldigt rörigt. Och sånt tenderar ju också att komma fram när folk liksom går vidare och sådär. Liksom. När det finns en anledning att summera.
Mm.
Därför att ofta märker man ju då att det är ju också intellektuella som man själv följer sådär. Liksom. Ett exempel, ett namn är ju Torbjörn Elensky, som jag ofta retar mig på liksom, och sådär. Liksom. Men som alltid just därför är en intellektuell utmaning. Det är inte ofta man liksom bara, way, nu delar jag din text liksom sådär, men det är en person jag verkligen respekterar för att han liksom, han såg de där störande tankarna som man går och grunnar över i 2 månader framöver, och sen kommer på att, nej, men det här är anledningen till att jag inte håller med.
Jag tycker mitt i all den här glädjen så ska vi ändå ägna en tanke åt Dagens Nyheter, som nu alltså förlorar både Mattias Svensson och Lena Andersson på en gång. Vad ska vi prenumeranter göra? Alltså nu, Fredrik Strage och Johanna Paulsson så där finns kvar, men ja, det blir tufft.
Ja, nej, men det, jag har ju haft väldigt kul där, och det har varit väldigt roligt att jobba med redaktionen. Jag har trivts jättebra. Det är ju liksom en... liberalismen är stor. Man hör ju inte hemma någonstans. Men
jo, här man, Mattias. Ja, här är du bland vän.
Ja, jo, i den här podden. Men och det är ju dubbelt det där. För det är ju på ett sätt liksom att man blir den enda liberalen i byn. Men det är ju också liksom en stor...
Alltså, och så får du ständigt höra, eller hur? I varje sammanhang där du, var du än är, så säger de alltid: Mattias, jag håller inte med om allt du tycker, men här hade du faktiskt en väldigt bra poäng eller bra artikel eller liknande. För så är det när man är the only liberal in the village. Alltså, så det får jag jämt höra. Det får aldrig andra höra. Då skriver man bara att ja, men det här var en bra artikel. Men av något skäl måste de alltid markera. Jag brukar inte tycka om det. Eller jag kan inte hålla med om allt du tycker. Nej, men varför skulle jag förutsätta att du gjorde det för att du gillade det här? Men det är på något vis, vi är en liten utstött minoritet. Vi blir alltid behandlade så.
Ja, men det är också så att liberalismen gör sig nog bäst som en bred kyrka. Alltså det är ju inte... Ett fritt samhälle behöver inte vara perfekt fritt för att vara riktigt bra.
Mm.
Alltså good enough är viktigare än att hamna helt rätt.
Mm.
Och med ålder och sådär så har man ju liksom blivit lite, på ett sätt lite slapp i kanterna. Inte för att inte små frågor spelar roll, för det gör de. För några människor är det viktigaste i världen och för andra är det bara kul och jag vill därför ha konsekvent frihet, men det finns ganska breda och vida ramar inom vilken friheten kan göra sig gällande och det är viktigt att liberalismen influerar fler ställen, fler rörelser. Det är viktigare än att den är liksom någonstans fullkomligt och konsekvent tillämpad. Och att liberalismen kan formuleras med lite olika tyngdpunkt och tonfall, liksom socialliberal eller liberalkonservativ. Jag kan gärna vara det liberala saltet i båda de lösningarna och... Det visar ju också borgerligheten med olika partier och tyngdpunkter där man ändå är överens om rätt mycket. Och det man är överens om är rättsstat, individuella fri- och rättigheter, värdet av individualism, värdet av fri företagsamhet och liksom växande dynamiska ekonomier har tagit det här projektet väldigt långt och stundtals gjort inbrytningar långt in i en socialdemokrati som kunnat omfatta dem också på sitt lilla egenartade men hyggliga sätt.
Jag tror att det andra skälet till att så många blev närmast extatiskt lyckliga över att det skulle börja på svenskan var att man såg det som en... I större termer av att här håller vinden på att vända. Att 2020 som började, dels med covid-19 men också med Trump i Vita huset och Dominic Cummings i Downing Street, Matteo Salvini i Italien och liknande, slutar med att de åker alla ut och Mattias Svensson går till Svenska Dagbladet. Att det är på något vis, nu åker högerpopulismen och den auktoritära nationalismen ut och liberalismen börjar återta förlorad position. Och alla högerpopulister går till Bulletin.
Ja, det ena var väl äntligen i alla fall. Det ska ju bli intressant att följa, tycker jag. Alltså alla förändringar...
Ja, kan inte vi sälja oss till den, alla de som tycker till om Bulletin innan de ens har skrivit sin första rad. Och det är alltså den här nya nätsatsningen, om jag förstår det rätt, med då mer konservativt lagda högerpersoner. Det är Paulina Neuding, Ivar Arpi, Alice Teodorescu...
Per Gudmundsson.
Alla
går
dit. Ja.
Ja, alla som profilerat sig på att vara... kritiska mot invandring och eller islam, det komplexet. Mm. Och det är ju till och med rekrytering på vänsterkanten och allt möjligt. Så du kan få i princip vilken politisk hållning du vill så länge den är kritisk till invandring och eller islam.
Precis, men det som hänger ihop, det finns ingen linje i ekonomiska frågor ser ut som, eller sociala eller kulturella, men det är folkfront kring just invandringsfrågor.
Ja, och det är väl lite grann också, arbetssättet är väl att bli kränkt över varje form av beskrivning i de termerna. Därför att det är lite grann så de har jobbat hittills. Mm. Att, att man liksom inte diskuterar dem utan letar efter någon som säger något förgripligt eller något som kan tolkas förgripligt. Och sen, men bara som en alltså, neutral etikett. Alltså det här är en åsikt som finns. Den är väldigt väl företrädd nu, både i riksdag och på andra områden. Så det är liksom ingen laddning i att konstatera att det här som var liksom en udda konflikt i 10-talets början är ju nu liksom svansen som viftar med hunden. Och det är lite intressant att se vilken typ av ideologi den kommer att vifta fram.
Mm. Och det är ju en sak som är intressant. Det andra som är intressant är det strategiska valet här. Att du talade nyss om att, och det är en bild som jag håller helt med om, att liberalismen har tjänat på att vi finns på olika ställen, på olika platser, företräder olika nyanser. Som Mises sa någon gång att liberalism bör inte vara ett parti, utan det bör vara en idé som vi företräder och försöker föra in i alla partier, i alla sammanhang, i alla olika kulturer. Här verkar de göra precis tvärtom, att de samlar alla som de hittar på olika ledar- och kultursidor som har givit uttryck för en viss åsikt och samlar dem på ett och samma ställe. Och frågan är om man får samma kraft av det. Särskilt då när en del av laddningen var att de vågade ifrågasätta den stora invandringen trots att de jobbar på den och den tidningen eller liknande.
Ja, det är ju lite grann fascinerande det här hur det fortfarande är liksom ett narrativ av att vi utmanar och det är spännande och kittlande så där liksom, alltså nätpublikationer med den här typen av förenande kitt går ju liksom 12 på dussinet redan.
Mm.
Det är klart att här handlar det om helt andra mediala och opinionsmässiga ambitioner.
Mm.
Men frågan är alltså, det är ju liksom artiklarna och inte porren. Det är ju liksom att mer av det finstämda och mindre naket. Och det är frågan, det är lite, säljer man det till en större grupp eller är det snarare så att man kommer att framstå som lite mesig jämfört med liksom, ja, ska man kalla dem titsa-näsa-alternativen som definitivt finns på det här området.
Mm.
Som är mer oförblommerade i hur de beskriver invandrare och muslimer och andra.
Mm.
Och vad annat kommer man att skilja? Kommer man ha så mycket annat att det förenar det eller, och entusiasmerar det eller tråkar det ut? Det här dras ju liksom också Sverigedemokraterna med. Liksom. De startar en seriös tankesmedja vill framstå som konservativa och försöka få det ihop med den här radikalnationalismen och segra eller dö och den typen av retorik som är ganska främmande för anglosaxisk marknadsvänlig konservatism som de ju då ofta tenderar att fullkomligt avsky dessutom. Om vi tittar på Trump-republikanerna och hur de... Trump-republikanerna visar ju också å andra sidan hur snabbt det kan svänga och hur lätt det är för den här att ta över borgerlig retorik och annat. Att liksom, nu är man mot vänstern, inte för att den vill socialisera ekonomin utan för att vänstern tycker att migration är bra.
Mm. Och vill offshora jobben till Kina plötsligt.
Ja, det blir ju också, det lånar sig ju ofta till att ta in en alltså ekonomiska vänsterpositioner på därför att de hänger ihop med liksom en inskränkt protektionistisk syn. Vi måste skydda oss om världen är hotfull, främlingar är hotfulla. Det är svårt att bedriva tillitsfull handel och se på innovationer och utveckling och oväntade vägar som ett sätt att ta samhällen framåt med den. Det går förstås, men det är inte helt, det tenderar förr eller senare att bli dominerande. Och sen undrar jag om det inte ändå är det har ju pratat så länge om högen 68, att liksom invandringsfrågan håller på att rita om högersfären, och det gör den absolut. Mm. Men det har ju varit så länge nu att den här stora mobiliseringen och samlingen, vi borde väl vara fram vid 1977, va? Och vi som kan vår progghistoria vet att det var tältprojektet. Aha. Det här stora projektet när proggarna skulle göra gemensam sak och berätta sin historia, och alla mobiliserades och åkte runt en sommar. Och då hade rörelsen lite grann dött, och människor hade fått andra intressen, och det blev liksom en stor och mäktig kulmen på snarare än liksom spjutspetsen mot framtiden. Så nu när de är åt tusenden här på den här redaktionen, så är det lite grann som tältprojektet i mobiliseringen.
Ja, det är en väldigt bra metafor.
Nu behöver ju inte historien upprepas likadant varje gång. Jag är definitivt ingen som är bra på att spå. Så jag har säkert fel i det här också. När Metro kom jag ihåg, så tyckte jag att det där är väl onödigt. Vem vill läsa tidningar i tunnelbanan? och några år senare skrev jag för den själv. Jag ser kanske inte riktigt det hända i det här fallet.
Nej, den dagen kommer Twitter reagera med sorg. Nej, men det är en bra metafor. Om jag skulle tänka på någon av de grupperna som levde vidare längre än andra från 68-vänstern, så var ju det syndikalisterna. Därför att de hade en mycket speciell strategi. Och det var ju att entrism tar sig in i olika institutioner och grupper och partier på olika ställen och påverkar hur de tänkte. Det här är motsatsen. Det här är som syndikalism in reverse. Att man går tillbaka från alla institutioner och samlas på ett.
Ja, men är det en långsiktig satsning, så kommer man ju å andra sidan att liksom, man kommer att kunna ta in folk, man kommer att kunna ha en genomströmning av folk som sen går ut på andra sidan. Det tycks ju liksom vara en rejäl investering, och som sån kan den ju definitivt sätta sin prägel, för det är så pass ambitiöst.
Det kan det göra, men det bygger faktiskt. Alltså, hur mycket vi än talar om idéers betydelse och att pengar verkligen inte avgör vad som händer politiskt. Jag menar, Eurofolkom-kampanjen är väl ett exempel på det. Ja. Så är det ändå så. I så fall förutsätter det väldigt långsiktig investering och riktiga pengar. Mm. Och om det är sant som de säger att de har 5 miljoner, alltså det kommer ju inte räcka till att betala lönerna för de här personerna kvart närmast.
Ja, jag såg någonting i Fokus om att de tänkte köra ECTERA-modellen och komma upp i tillräcklig upplaga för att få pressstöd och sånt där.
Ah.
Det vore ju intressant, men ja, ECTERA.
Då tvingas vi alla betala för ECTERA och Bulletin. Ja,
jag tänkte precis säga att ECTERA har ju inte satt avtryck på världen, men under Kristoffer Röstlund så har de ju faktiskt gjort det. Han är ju en briljant journalist, får man ju ändå säga, som liksom livat upp vänstern. Ja, detta apropå mediekonkurrenter med andra ideologier.
Precis,
alltså, de kan definitivt... skulle det bli ett medialt klimat av att man börjar titta på andra frågor, alltså granska biståndsindustrin eller utrikespolitiken och förväxlingarna kring FN, lyfta på stenar som andra journalister av olika anledningar inte sett som intressanta att lyfta på, hatten av. Det vore ju definitivt att öka den mediala pluralismen på riktigt.
Den dagen de gör det så kommer jag bli överraskad. Men vi får se, de har inte skrivit en rad.
Nej, men man kan väl få hajpa lite förväntningar
mycket,
också.
Det är mycket roligare att spekulera innan man har
sett.
Ja,
vad är poängen med att spekulera efter när vi har facit? Det vore ju inget kul alls.
Vi ska följa upp detta när de väl börjar göra saker. Men kan vi inte återgå till Mattias Svensson? För det är ju inte bara det nya jobbet, det är också en ny bok som du har på gång. Som är ute.
Ja, som är ute och alltså, på väg att sälja slut igen.
Igen, andra upplagan.
Ja, andra upplagan också. Nej, då, så,
grattis.
Ja, tack.
Det går väldigt bra.
Ja, den... jag var ju... Det har känts som... en full träff. Jag har haft den känslan liksom, där, som en fotbollsspelare som träffar, ibland vet man liksom sådär. Jag har tyckt mig liksom veta att den här borde sitta rätt bra. Och jag är väldigt glad, smickrad över recensioner och sånt som kommit in, som ju har varit översvallande på alla områden utom ett, synnerligen illasinnat påhopp. Men det var ju att ha ett sånt i en sån mix blir ju lite lättare att bära än det var när den damp in.
Nej, men då vet man också att han sitter där och läser alla andra recensioner och blir jättearg. Och varför ja. Är jag den enda som inte...
Ja, är jag den enda det? Som förstått? Ja, ja. Jo, den känslan har man ju själv haft några gånger. men det...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, men det är ju en... Dels är det ju en fantastisk och lite bortträngd historia. Ur den svenska historien om hur paternalism brann upp över alla breddar på något vis som behövde berättas. Och du gör det med ett sånt himla gott humör, med sån fantastisk känsla för detaljerna och de bizarra exemplen. Och så är det idémässigt starkt också. Den har alltid ett kinderägg.
Ja,
med alkohol.
Ja, ett kinderägg med sprit i. Det är bra för barnen. Och det är kul just att illustrera. Alltså det här var ju... Alkoholen var ju vad invandring, islam är nu. Alltså en sån här för sin tid definierande fråga som spräckte partier och skapade en identitetspolitik på ett väldigt intressant sätt. Och förstås att de som vill förbjuda saker är alltid mycket ivrigare att engagera sig politiskt än folk som tycker att saker ska vara fria. Det senare, preferensen hålls ju ofta med lite humor och distans snarare än den här liksom kampfanatismen som tenderar att finnas på andra håll. Men det finns ändå en berättelse att göra där av att friheten tenderar att ändå överträffa våra förväntningar på sådana håll också. Att det här är en drog som skapar skada. Det finns en fullt förståeliga anledningar till att folk engagerade sig emot. Och det var inte minst, alltså nykterhetsrörelsen ska ju ha enormt beröm för att de var tidiga på att göra kvinnor jämställda. Kvinnors röster hörda, för det var ofta kvinnor som var de som blev hårdast drabbade av män som drack. Valde du fel man så var du liksom utlämnad till honom, och att om mannen drack var det ju liksom ett av de här exemplen på hur du var helt utelämnad till någon annan för din försörjning och det var ju tillåtet med både våldtäkt och misshandel inom äktenskapet på den tiden och sånt där, så du var ju utelämnad på en massa sätt som man inte är idag. Allt det här förklarades då med alkoholen fick bära skulden för allt det här och var ju förstås en medbrottsling, men det stora problemet var ju kvinnors brist på frihet, jämlikhet och möjligheter att förverkliga sig själva på egna meriter, så därför skulle det aldrig kunna alkoholen skulle inte kunna få samma laddning idag som den fick då som det stora sociala problemet. För det var ju en sak man märkte med tiden att även om alkoholen har sina problem så var den inte förklaringen till fattigdom och armod och elände, därför att det gick att bryta sig ut och folk drack ändå. Och det är ju trevligt. Men
tänk om mer av den energin hade kunnat kanaliseras genom i civilsamhället.
Ja.
Och på frivilliga grunder, och att man hade satsat på de här just viktiga sakerna, att det sociala arbetet och att hålla alkoholen borta från vissa sammanhang. Alltså sånt som, jag menar, man ska inte köra bil och dricka. Mm. Och försöka hålla det borta från dagen och från arbetsplatser och liknande. Istället för att det blev en sån politisk
fråga. Ja, och även just det här att nykterhetsrörelsen är ju intressant, och hela den här progressiva rörelsen från början av 1900-talet, för den är ju enormt uppskriven för sina ädla ideal och sin del i att genomföra demokratin. Men man har inte riktigt sett dess oförsonlighet och framförallt dess enorma övertro på politiken som lösningen och den värld där man kanaliserar det här. För det var just poängen med den här nykterhetsrörelsen var just att den förlösande kraften var att förbjuda alkohol i alla dess former. Och deras analys var just att allt drickande är fel, alltid, överallt. Mm. Och man tog en i grunden mycket sympatisk och optimistisk syn på människan som man verkligen ville lyfta ur förnedring, fattigdom, att inte räknas i samhället, att vara en medborgare som inte ens hade rösträtt i församlingar, som inte blev lyssnad på, som inte blev respekterad, till att liksom man tog det ett steg för långt och det hade liksom förödande konsekvenser från det här ironiska att nykterhetsföreningar upp i Norrland satt och uteslöt 40 av knappt 60 medlemmar ett år, för inte ens medlemmarna levde upp till de höga, stränga idealen. Till liksom att man var så blind för effekterna av den politik man förespråkade. Att man långt in på 40-talet, när alkoholförbud misslyckats gruvligen i USA och i Finland och i Norge, ändå håller fast vid det här tänkandet. Vilket förvisso också fick ett lyckligt slut, för det ledde till att man var så fanatiskt emot varje kompromiss att man hatade motbokssystemet så mycket att man var beredd att medverka till att det avskaffades.
Det var förresten väldigt festligt, tycker jag, med att läsa om det här statsrådet i den här
Gunnar Danielsson, vilken hjälte.
Gunnar Danielsson, varför har vi inte honom på t-shirts? Vilken frihetskämpe.
Ja.
Berätta hastigt om honom.
Han blir ju då hjälte, och det är ju ett intressant skifte efter och ger lite grann hopp också inför vår tid. För det här var under båda världskrigen så får vi en socialdemokrati som radikaliseras. De tycker om makten och ser det som en möjlighet att införa socialismen.
Mm.
Och man drömmer om liksom att socialisera, och man ser då krigstidsregleringar och ransoneringar är väldigt lika restriktionerna som införs nu, som en vän i kampen.
Precis, funkar det att förstöra människors liv under kriget så kan väl göra det efteråt också.
Ja, precis. Men de såg det ju liksom ur ett maktperspektiv. Mm. Titta vad som är möjligt, få ett smörgåsbord av makt. Och skulle till att socialisera. Och det var den känslan som lite grann föddes, tillsatte den här utredningen om alkohol förstås, för det har alltid varit det stora problemet i Sverige. Så den tillsätts 1944 mitt under kriget när man precis avhandlat dansen och dansbaneländet och kommit fram till att nej, vi kanske inte ska förbjuda dans, men det ska få en rejäl skatt, nöjesskatt. Det är också ett annat, att liksom, vi har haft en särskild skatt som liksom varit högre ju rolig, ju fler skratt desto högre skatt, ju mer nöjsamt något är det. Så.
Skrattskatt.
Ja, ja men verkligen. Vilka enorma...
Betyder det också att liksom Monty Python skulle enligt den modellen ha fått högre skatten, jag vet inte, helt apropå?
Ja, frågan är om de hade fått det i Sverige, för de hade varit så svårbegripliga.
utredningen där.
Nej, men det var ju liksom, så efter andra världskriget så har sossarna enorma förhoppningar på att kunna socialisera. Och Gunnar Myrdal sitter och leder ihop med Rudolf Meidner, så här, tar fram planer för det här. Och istället så möter de en enorm trötthet på alla de här regleringarna. Folk har villigt underkastat sig det under kriget därför att det har varit nödvändigt. Man har sett nödvändigheten med att följa det mesta av restriktioner och sådär. Men man är hjärtligt trött på dem och vill nu bara börja leva. Och sossarna, som det skickliga parti de är, när borgerligheten börjar liksom kanalisera det här med Bertil Ohlin som läser Hayek, kanske den sista folkpartisten som läste Hayek på i alla fall, Luff är jättebra.
Nu läser de Hayek igen
och det märks. Men det var ett tag där när man inte märkte så mycket av det. Och folkpartister istället var de som hade exakt svar på alla teknokratiska frågor. Det ska vara 78% ersättning i socialförsäkringssystemet. Inte 75, inte 80, 78.
Nej, då är man ond. Man är för någon av dem.
Ja, extremism. Då kommer i den här liksom... sossarnas svar kommer då Gunnar Danielsson som konsultativt statsråd och har börjat tala i valet 48 som blir mycket jämnt. Så lägger han an på den här retoriken av att det finns ett krångelsverige. Det börjar bli dags att gallra i krångelsverige och de här regleringarna är liksom kränkande och hindrande för vanligt hederligt folk och för folk som vill göra någonting. Och det är ju så pass, alltså inte ens staten får renovera sina egna så här folkrestauranger för, som står och förfaller, delvis för att staten plockar ut alla intäkter och skickar dem till hotellbyggen och högre ståndsrestauranger och annat trevligt, utan också för att de plockar in det i statskassan. Men också liksom för att de inte får. Och han artikulerar det här och blir liksom tungan på vågen i att sossarna ändå vinner. Gamla maktpartiet med sina olika falanger, så de har i princip någon som är mer borgerlig än de borgerliga riktigt klarar av att vara. Och av en slump så dör ordföranden i den här tillsatta alkoholutredningen, blir sjuk och dör kort efter. Och då dyker Danielsson in och får liksom leda det här. Och...
Det här är ju mumma för konspirationsteoretiker. Plötsligt kommer sossarnas stora liberal in.
Ja, och det var verkligen en sån här lycklig slump, för verkligen inget för konspirationsteoretiker, för det är liksom så oförutsett att något sånt skulle hända.
Det är vad de vill att du ska tro.
Nej, men det är liksom verkligen ett ett opinionsomslag som sker på ett par år från liksom extrema förhoppningar från krigets ransoneringstänkande som man extrapolerar in i framtiden, att titta vad dystert det här är. Och så blir det tvärtom, att man återupptäcker friheten och det fria samhällets alla möjligheter. Det skedde ju också på 20-talet efter första världskriget, när man verkligen på alla sätt... Det var ju inte bara dekadent och utveckling av danser och konst, utan det var ju också en enorm teknisk utveckling genom massbilismen och annat som kom människor till del. Och på samma sätt så får man här, inte lika mycket, men ett liknande omslag i... temperament och ideologi.
Jag citerar ju ofta honom i det sammanhanget, men Torgny Segerstedt, vår största antinazist, sa ju det i en av hans sista artiklar i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, att nu har vi genomlidit kriget och med det planhushållning, ransonering, kontroller, byråkratregemente. Men jag tror att det första som händer när kriget är över, det är att alla kommer vilja kränga av sig tvångströjorna. För liksom, vi kan inte leva så här. Vi kan uppoffra oss under kort tid, därför att det är så mycket som står på spel. Men sen vill vi ha friheten tillbaka.
Ja, och det är precis Gunnar Danielssons evangelium och leder då fram till bland annat att då motboken avskaffas efter en utredning. Han har lett ihop med helnykteristen och folkpartisten Erik Englund, som då i vuxen ålder sägs ha mottagits ett pris för att aldrig ha rökt en cigarett, aldrig ha tagit ett glas och aldrig ha kysst en flicka.
Varför har man pris för det?
Folkpartiet, antar jag. Som ju då avskyr mycket av motbokens regleringssystem, men lite grann utifrån ett tänkande av att det här suggererar fram ett överdrivet drickande. Och det var lite grann så att i och med att ransonen var efter klass och efter ekonomi och sådär, så blev det ju ett sätt att vara fin att ha full motboksranson. Och ökad sån. Och det är klart att det var precis att sitta på en överbliven motboksranson var lite grann som att inte plocka ut full ranson var lite som att lämna ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet i Stockholms innerstad. Alltså det var sånt man inte gjorde. Den effekten fanns förstås, men det var inte så att folk, när de fick välja själva, valde att dricka mindre i speciellt stor utsträckning.
Ja, det där är bara en av många fantastiska historier ur din bok. Och apropå det som du nämnde tidigare här, att ofta så har liberaliseringar också skapat ännu mer och mer oväntade konsekvenser än de liberala hoppades på förhand. Och en av dem som var en ögonöppnare för mig är ju, för mig som vän av restaurang- och krogvärlden, och hur mycket av det som var omöjligt tidigare, som inte fanns där, hur det hade förstörts, och verkligen en våt filt, alkoholfri vätska då, som lagt på den filten, som lagts över allting, och att allt det som vi lever med idag möjliggjordes bara genom liberaliseringen.
Ja, och det är ju väldigt ironiskt. Jag tycker ju att det här ska bli en bok som man använder i undervisning i statsvetenskap och sånt där. Därför att det finns så många illustrationer på det alkoholpolitiska området kring skillnaden mellan intentioner och utfall. Och få saker illustrerar ju det som restaurangerna. Att man då i 100 år i princip i Sverige försökte att reglera fram att folk skulle agera ansvarsfullt på krog och restaurang genom att påbjuda mat och sätta en restriktion för hur mycket som skulle serveras till.
Och då tänker man ju att, titta, då ägnade man sig bara åt mat. Och ja. Matkulturen måste ju utvecklas jättemycket, och man tänkte inte på sprit.
Ja.
Nej.
Och så blev det verkligen bokstavligen precis tvärtom. Och det är ju en intressant... Det var ju polismannen Erik Lemming som fattade misstankar och i Göteborg. När han jobbade på Systembolaget sen, så märkte de att det här med att sätta en gräns, man satte en gräns på hur många supar som fick serveras, max 3, för det var bara sprit. Mm. Ölen hade ju åkt in på apoteket. Och det blev då obligatorisk mat, du måste beställa mat till. Då blir det ju då kommer folk att äta och inte dricka, tänkte man, så mycket. Och det funkade på landsbygden, för att där fanns i stort sett bara ett ställe. Man hade andra regleringar som råkade slå ut i stort sett hela utelivet på landsbygden. Och där gick man till den restaurang som i bästa fall fanns. Man drack sina 3 supar till maten och sen så gick man hem. Men han upptäckte ju en annan sak i Göteborg då, i storstäderna, att... att det, då går man till ett ställe, äter sin mat, dricker sina supar och sen går man inte hem. Utan sen går man till nästa ställe och äter inte maten då utan dricker sina supar. Och sen går man till nästa ställe igen och så vidare. Det är därifrån begreppet krogrunda kommer.
Jag har alltid undrat varför vi alltid ska ut på krogrundor och gå från ställe till ställe.
Ja,
men det är uppenbarligen därför.
Det är därför. Det är därifrån det kommer. Och det var ju så man ritualmässigt bland annat tog sig runt de här restriktionerna, som ju blev mycket av charad på väldigt många sätt. Man kunde ju också börja schackra med, alltså en del försökte fräckt nog byta bord och en del tog med så kallade matoffer, det vill säga någon som fick sitta och blev bjuden på mat mot att den andra drack suparna då. Det var många bohemer som på så sätt fick i sig mat och annat. Så en del mat gick ju att äta. Och,
målvakt.
Ja. Lemming upptäckte ju då före, innan det var liksom just måltider, utan maten kunde vara ganska enkel. Så vid ett tillfälle där i Göteborg så grips ju en fyllerist med 10 kokta ägg i kavajfickorna, som ju då är resultatet från 10 krogbesök, den billigaste rätten på menyn som medgav servering. Och sen blev det då krav på måltider och standardiserat vilka soppor som medgav och inte medgav servering. Jag har en lista i boken. Det leder ju då till en annan effekt, nämligen att det första stället man går till på den här krogrundan, det är ju de som serverar ätbar mat där man också äter upp den. Sen går man vidare och då spelar det ingen roll vad som serveras. Och det innebär att krogarna får ett ekonomiskt incitament att servera mat som inte äts upp. För då kan man antingen så tillverkar man den så oerhört billigt och blaffsigt att den inte är värd att äta och har låga kostnader på det. Och eller så skickar man samma rätt ut och in. Och det här blir liksom bara mer och mer ritualiserat med åren. Och på några ställen förekommer till och med att smörgåsreliefer går in och ut. Liksom. Och i andra fall så... En del ruttnar på det här sättet att tjäna pengar på samma maträtt, så den sätter en cigarettfimp i maten, vilket inte nödvändigtvis hindrar att den serveras igen. Det finns många lustiga historier om liksom hur folk oväntat börjat äta av maten, vilket liksom, alltså det var så förförstått.
Den panikslagna servitören springer ut och bara nej.
Ja visst, det var liksom verkligen förförstått att beställer man det billigaste på menyn så vill man inte äta det om man inte särskilt säger till att man har för avsikt att göra det. Ja. Och det här leder ju då till att kvaliteten på kroglivet fullkomligt chanserar. Folk går ut för att dricka men inte för att äta. Och folk kommer ändå gå dit därför att det var många som inte hade motbok överhuvudtaget eller en låg ranson för de var arbetare. Och de hade inget annat val än att gå till de här. Och då gick man till folkrestauranger klass 3. Och det är ju ett annat fascinerande, liksom, att folk visste att krogarna hade olika klass och man visste var man gick och inte och så där. Och det fanns ingen tydlig...
Så är det fortfarande, men nu heter de inte så.
Ja, så är det kanske. Jag har ju ingen koll. Ja, på andra sidan går jag bara på sunkak, så det har jag kanske. Men det blir ju då, man försöker i den här sista utredningen innan motbokens avskaffande att definiera vad en folkrestaurang är. Och det närmsta man kommer är en definition är att den inte får erbjuda en mer festlig tillvaro. Och det är så mycket som i all sin enkelhet är
en sån kan till och med jag starta.
Ja, ja. Och det här är då, och restauranger fortsätter vara en krisbransch fram till slutet på 70-talet när den utreds liksom som sån här, ja men du vet, branscher som sömmerskor och annat som kommer liksom kanske inte finnas i framtiden för det är ingen som behöver det längre. Så är restaurangbranschen i slutet på 70-talet. Och så bara några år senare så vänder det här och man börjar få ökade serveringstillstånd. Och det har återigen med nykterist att göra. Kjell E. Samuelsson i Stockholm, vänsterpartist, kommunist då, och vice socialborgarråd. Hans kumpan i detta heter Mats Hult, socialdemokraten. De hårdtolkar någon rekommendation från Socialstyrelsen som om det vore lagstiftning. Och så vill de stänga alla nöjeställen, inklusive det då nyöppnade Café Opera. Och han går ut och skryter om detta eftersom det är ganska restriktiva politiska strömningar. Men då reagerar Stockholms nöjesliv. Och det blir bakslag. Och istället så börjar, efter det nederlaget, så börjar utskänkningstillstånden bli fler. Utan att det riktigt är politiskt avsett. Och då får vi den här förändringen att när spriten blir friare så börjar folk faktiskt intressera sig för vad de äter och vad de dricker. Då kommer vinintresse och restaurangkultur och vi får första Guide Michelin-stjärnorna och sådär. Så precis tvärtom.
Mm.
Alltså genom att låta folk beställa in, dricka för sig själv, äta för sig själva, så blev folk intresserade av både och, vilket inte skedde under alla år man försökte påbjuda det.
Mattias, den här boken är en kulturgärning. Skål för den.
Tack så mycket. Jag fick faktiskt precis sms från Henrik Persson om att han hade öppnat boken och gillat dedikationen i.
Nej, men vad trevligt. Hej Henrik. Du, ska vi avsluta det här eftersom det ändå är lite julstämning och lite mys här och vi har massa tända ljus och en liten fake gran 30 cm silverpryl där borta med några julklappstips. I alla fall hur vi tänker. Jag kan börja här med att för den historie- och idéintresserade personen, eller för den som låtsas vara det i din närhet, jag skulle köpa Charles Freemans bok A History of the Western Mind, år 500 till år 1700. Och eftersom han tror på idéer så avbryter han strax innan allting händer i västvärlden för att det händer dessförinnan. Och Charles Freeman, jag vet inte om namnet klingar bekant, men han skrev en fantastisk bok som heter The Closing of the Western Mind.
Ja, den är ju otroligt bra.
Som handlar om hur när kristendomen tar sig in, slår ut och krossar alla andra idéströmningar och religioner och alla avvikelser inom den kristna religionen och sätter dem på sträckbänken och avrättar dem och framförallt bränner böckerna, förstör en vetenskaplig utveckling som hade varit på gång dessförinnan. Väldigt oerhört väl researchad bok som kombinerar idéer med samhällsutveckling på ett väldigt imponerande sätt. Nu gör han samma sak med återkomsten av renässans, ja egentligen antik filosofi, renässans, upplysning och hur det förändrar västvärlden. Och den är så tjock och pampig och välillustrerad så den kommer imponera på alla i din närhet.
Ja, men det låter otroligt häftigt. Den hade jag missat. Så det...
Jag vet att den finns på Hedengrens i Stockholm för den som behöver springa in och köpa den hastigt. Och den finns på Glerups, Akademibokhandeln Glerups i Lund. Där Erik Herbertsson förstås har varit kvick på att ta in en sån briljant bok.
Ja, det är lysande. Man skulle... antar att den också finns på internetet.
Ja, ja, det är inte lika säkert. Jag tycker man ska stödja våra fysiska boklådor. De ger värme till så många av oss nu i vinterkölden. Så det är mitt första tips. Vad skulle du ta som tips här, Mattias?
Oj, ja, ett sånt där är ju, för det är ju lite grann, när vi diskuterade senast så hade du släppt din bok, men jag hade pinsamt nog inte läst det. Jag hade ju läst manusutkast, och det blir ju aldrig riktigt samma sak. När jag faktiskt läste den så slogs jag av hur bra den var.
Vad roligt att höra.
Alltså, verkligen sådär. Alltså, det blir ju lite incestuöst att sitta och berömma varandra. Men det, jag känner ändå,
kom igen.
Ja, jag känner ändå att det är nödvändigt. Därför att du gör något så modigt som att argumentera för någonting som är självklart. När man läser det. Det är ju så, alla briljanta idéer är ju ofta så pass enkla att förstå att man, när man har förstått dem, undrat varför det överhuvudtaget varit kontroversiellt.
Mm.
Och så är det ju verkligen med öppenheten som institutionellt ideal. Att ja, det skapar problem och rörlighet är inte bara positivt, men att leva i dynamiska, föränderliga samhällen med alla dess nedsidor är en välsignelse jämfört med allt annat vi känner till. Vare sig det gäller rörlighet av människor, idéer eller öppenhet i betydelsen frihet för experiment och tolerans. Det kommer att gå snett hela tiden, men mer rätt än snett ändå för det mesta. Och det är ju, där är ju frivilligheten som det du McCloskey visat en korrigerande kraft i sig. Och din berättelse fångar det på ett så otroligt bra sätt att man efter att ha läst den har liksom den här återuppbyggda känslan av att ja, men det här visste jag hela tiden.
Mm.
Den där Johan Norberg, han skriver bara om självklarheter och han förenklar och sånt där som du alltid får kritik för. Jag tycker det är en dygd och jag tycker man underskattar hur mycket arbete det ligger bakom att argumentera för just frihetens öppna sökprocess. Därför att den ser så självklar ut för varenda grej som har gått i mål. Mm. Och den ser alltid lika otillräcklig ut inför allt som ligger framför oss. Därför att det är ju olösta problem.
Mm. Ja, det tycker jag är ett jättebra boktips.
Ja, det är det faktiskt.
Och den finns också på Hedengrens och på Glerups i Lund, har jag noterat. Så det, ja, men det var fint. Mitt andra tips, det är mycket böcker här, men det är ett tips som relaterar till dig, Mattias, det är Lydia Sandgrens samlade verk.
Ja.
Den här stora romanen, tjocka, det är tjocka böcker i år.
Mm.
Det ska ju vara det i paketen också, stora gula. Som jag så här hatläste först, därför att alla gillade den. Alla jag gillade den. Du skrev om hur bra den var. Jens Liljestrand skrev om hur bra den var.
Ja, och det var att Jens skrev om den som gjorde mig sugen.
Ja, och sen så Frida började läsa den för att du gillade den så mycket och hon tyckte den var så bra. Och då tänkte jag, nej, nu ska jag läsa den och förklara att det här är faktiskt inte alls så bra som ni tror. Det är bara för att det var länge sedan ni läste skönlitteratur eller något. Och jag så där motvilligt föll hårt för den och tyckte att det var den bästa roman jag har läst på länge. Det var en glädje. Och det var skönt att slippa de här alla tunna och tunt förklädda självbiografierna som kallas romaner hela tiden. Som är så här, vad jag har gjort senaste året som jag tyckte var häftigt eller som var knäppt och jag mådde dåligt eller någonting gick bra. Och så kallar jag det en roman för jag byter namn på lite folk. Det här är en riktig klassisk roman, en bildningsroman om människor och miljöer. Om
ja, där hon har föreställt sig hur det var. Och var det Locko eller någon som var inne på nej, referenserna är faktiskt lite fel i något år sådär, som det lätt blir när man försöker beskriva någon annans verklighet. Men det är ju inte poängen, utan poängen är ju att hon levandegör människor man kan relatera till, sympatisera med, och också precis som Lena Andersson med sina två senaste romaner då Sveas son och dottern om, som är allegorier över folkhemmet och vad som kom efter folkhemmet, men också liksom den här illustrationen av liksom en, för det har ju varit ett tag sådär man har gnällt på liksom hjältemyter och annat, men istället väljer de att lyfta fram också de här människorna som inte utmärker sig, som strävar på, som är felbara och lite löjliga. Och Lydia Sandgren, man väntar ju på en förlösning eller bara liksom hån mot det här. Och många som är kritiska har inte sett något annat, att det kommer en vändning och en upprättelse för en fungerande normalitet. Någon som bara ser till att det ska funka. Jag vet, Fredrik Johansson, som nu är på Svenskans ledarsida, som är konsult och annat, han brukar emellanåt utgjuta sig över just de här, ja, men de som är ekonomer på avdelningen i ett mellanstort svenskt företag och ser till att kalkylerna går ihop och står och diskuterar försäljningsstrategier i baren någon tisdagkväll på Statt liksom och sådär. Och faktiskt ser till att någonting fungerar. De är så oerhört lätta att göra ner på, för de har inte koll på modet, de har inte koll på litteraturen, kulturen. Men de är ändå ett samhälles... Och de är inte arbetarklass på det här tappra sättet, de har inte lidit. Men ändå...
Det finns ett visst lidande i livet också.
Ja, jo, men det är liksom en torftighet som de själva är de sista att uppfatta, utan som mest finns i andra betraktares ögon.
Men det är sant, det är de som gör att sen finns det varorna på den hylla som du förväntar dig för att ditt liv ska gå ihop. Sen.
Ja, precis. Och företaget finns kvar och jobben finns kvar nästa år också, därför att de har fått en budget att gå ihop. Och, ja... Jag hoppas att det inte blir för mycket, för nu är det bara det här som är intressant, och det är liksom, ja, vi har avfärdat hjältemyten och sånt där. Och Sandgren visar ju också baksidan med de här självutbrännande
konstnärerna
och sånt där. Men utan dem vore ju livet enormt tomt och torftigt och tråkigt. Det är ju något nästan milskt i den här illustrationen, och alla de som brinner som tomteblås för att vi andra ska få fascineras åt liksom det spektakel medan de själva liksom förbränns. Det är ju ändå, det finns något vackert i det också. Och prestationerna de åstadkommer är ofta mer exceptionella än bara normaliteten. Och att erkänna den biten också är ju viktigt.
Jag glömde ju Lena Anderssons dottern, men den borde ju naturligtvis ligga under varje julgran i Sverige i år. Ja. Om inte du tar den som ditt andra tips nu, Mattias.
Ja, det kan jag gärna göra, därför att det Lenas fortsättning där på de här folkhemsmetaforerna tycker jag är oerhört fascinerande i all sin enkelhet, och hon har ju just den här, jag lyssnade på vägen hit på en konversation från Edvard Bloms smörgåsbord där de mindes Jarl Borssén, från Gäster med gester, och hans komik låg ju i att han var väldigt lågmäld och återhållen i sina små gester när alla andra spelade över och hade liksom stora grandiosa gester och sådär.
Och Gäster med gester, för de som inte har fått uppleva
det, var alltså detta. Ett underhållningsprogram på 80-talet när det bara fanns två kanaler, så alla såg det som var unga då. Och
man fick då en talesätt eller några ord som man skulle förklara utan att tala.
Utan att tala, ja. Och
massa gester.
Och visa och sådär. Han hade då den här, komiken uppstod i hans minimalism, och på samma sätt så uppstår ju komik i Lenas minimalism i skildringar och sådana. Ofta oerhört pregnant. Jag älskar en sån formulering som familjen Johansson var en synnerligen djurlös familj.
Ja, det är briljant.
I all sin återhållsamhet. Och här finns
en vilket del... gör att man måste vara uppmärksam när man läser den. Man ska inte skynda igenom den. Därför att det finns en där guldkorn hela vägen om man håller koll.
Jag kan ju inte hålla mig från något annat än att sluka dem. Därför att det är så mycket man vill igenom. Det är som en god måltid. Jag är gourmand mer än gourmet. Så, men det funkar för båda, just Lena. Hon har en massa... Man hade hem för alla. Liksom. Och så har hon, nu minns jag inte hur hon beskrev det, men det är liksom så här väldigt i nya. Och hon har någon fantastisk kulmen med en äppelätarincident på ett museum som då är sån här multikulturalistiskt. Ja. Jag ska inte spoila, men det är många komiska poäng.
Som i många andra historier om världen.
Ja.
Bibeln och Newton och...
Ja, men precis. Mycket kan ju fånga, alltså mycket stort kan illustreras i det lilla och få är bättre på det än Lena.
Nog talat om Lena, vi får nog bjuda tillbaka henne till podden.
Absolut.
Får vi förklara för henne varför hennes böcker är så bra?
Ja.
Okej, då får jag avsluta med min sista.
Ja.
Och det är, nu låter det här som att jag försöker... återgälda tjänsten att du nämnde mig, men titta på mitt anteckningsblock att här står Mattias sist för, och som jag alltid säger varje gång jag skriver någonting om dig att jag måste medge att vi är väldigt goda vänner och som jag skrivit varje gång det har handlat om alkohol så att jag måste också medge att vi har faktiskt gjort en del alkoholresearch ihop på stadens barer under årens lopp och många andra städers barer också och andra länders men fanken vilken bra bok du har skrivit. Det känns som att du har varit på väg mot den här typen av bok länge. Men här så gifts det ihop. Idéer med miljöer och din bizarra humor alltid. Och det är väldigt, väldigt snyggt. Och jag tror att det är många som gillar alkohol på ett eller annat sätt som skulle tycka att det här var en fenomenal sak att hitta under julgranen i år.
Tack. Alltså, jag tror ju som sagt att det här är en bok som förtjänar en bred publik. Jag tror att man kan läsa den med behållning utan att nödvändigtvis hålla med om allt eller sådär. Det är i alla fall min ambition jag skriver. Och jag får väl tips om, för nu är som sagt andra upplagan på väg att ta slut igen. Mitt tips är att ni beställer den så fort som möjligt och förtvivla inte för 11 januari kommer tredje upplagan så får ni inte tag av någon som pappa sa, fick ni inte stånd på marknaden, dra ej vidare utan så hade han stånd att hyra ut. 11 januari kommer förstärkningen men vill ni läsa den i jul så beställ den fort.
Då är mitt tips, annars får ni inte tag på den, så ge bort en billig flaska vin. Och sen så med en lapp där det står att det här är ett presentkort på Mattias Svenssons.
Ja, och den kan då ta slut på nätförsäljning. Då finns den kanske i en fysisk bokhandel eller två. På Glerups akademibokhandeln i Lund finns den, vet jag. I övrigt så brukar inte bokhandlar vara så bra på att ta in mina böcker. Vilket är en anledning till att jag inte är så förtjust i dem. Men på nätet finns de för det mesta. Och från Timbro kan man alltid beställa dem.
Mattias, nu är vi väldigt nyfikna på om ditt sista tips är någonting annat än en bok.
Ja, det är det faktiskt. Därför att det är en fundering för framtiden. Lite grann utifrån det jag har skrivit. Därför att... jag funderar kring, tyckte att det har varit så tråkigt att ge bort typ en upplevelse eller något sånt där. Därför att man kommer inte kunna få
uppleva
det.
Uppleva något längre.
Ja, men det är ju precis tvärtom. Det är nu vi ska ge bort ett presentkort på ett restaurangbesök eller någonting liknande i de industrier som nu förtvivlar och är nedstängda. Passa på, och så har man det här att se fram emot. Investera i den framtiden så att man både kan stödja nöjesidkare, restauranger, kulturinstitutioner som vi vill möta igen när den här förbannade pandemin är över. Därför att då har vi mycket att återupptäcka, och mycket av det handlar om hur trevligt det är att umgås och göra saker och undfägnas mat, dryck, kultur och annat. Som när man börjar komma upp i medelåldern och verkligen inte vill ha en pryl till i sitt hem är ännu mer lockande.
Men vilken himla bra idé. Så ett presentkort på ett rent sybaritiskt julbord år 2021 till exempel, ja, eller liknande. Ja. Vilken fin tanke. Det är jag helt för. Ja, där har ni alla tips ni behöver. Jag tror vi är klara då.
Ja.
Ja, ska vi önska alla våra vänner och lyssnare god jul?
Ja, god jul.
God jul.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.